From the Conference Center at Temple Square.
From konferenscentret i Temple Square, Salt Lake City, ställer vi nu den 184:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med tal av generalauktoritet och andra generalämbetsmän. En kör från Orm Utah Institute står för musiken under detta möte.
This broadcast is furnished.
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
President Henry B. Eyring,
första rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder den här sessionen.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den andra sessionen av det 184:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett att jag ska leda det här mötet. Vi välkomnar alla som har samlats här eller som deltar via television, radio eller internet, liksom alla andra som samlats i stavcenter i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Vi välkomnar generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande under den här konferensen. För musiken under det här mötet står en kombinerad kör för Orm Utah Institute under ledning av Ryan Eggett med Bonnie Goodliff och Linda Margetts vid orgen. Kören inleder mötet med att sjunga Ära ske Gud i höjd. Inledningsbön får vi sedan av äldste Ian S. Arden i det 70:s kvorum, varefter kören sjunger Jag bodde i himlen.
Father in heaven,
we are vår Fader i himlen, vi är tacksamma för att kunna samlas här, att samlas på olika platser över hela världen för att lyssna till sanningen. Vi är tacksamma över att vara här, med en levande profet, president Thomas S. Monson. Vi älskar honom och ber att du ska fortsätta stödja och uppehålla honom. Vi är tacksamma för de förberedelser som gjorts av talarna och ber att deras begrundan, böner och förberedelser må bära god frukt då vi vidrörs av anden när vi lyssnar på deras ord. Fader, vi är tacksamma för vår frälsare Jesus Kristus och hans försoning. Hjälp oss följa honom. Att vara goda lärjungar till Kristus. Om detta ber vi i vår frälsares Jesu Kristi namn. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf framlägger nu kyrkans generalämbetsmän och område 70 för röstning. Efter röstningen läser Kevin R. Jergensen, verkställande direktör vid kyrkans revisionsavdelning, den årliga rapporten. Han följs av Brooke P. Hales, första presidentskapets sekreterare, som presenterar statistisk rapport för kyrkan för året 2013. President Uchtdorf.
Brothers and sisters, it is proposed.
Bröder och systrar, det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Henry Benjon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. Det som är emot, om någon, kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Boyd Kenneth Packer som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av det kvorumet.
Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor?
De som instämmer kan visa det. Om någon är mot detta kan det visas. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Vi avlöser idag med uppriktig uppskattning äldste Ted R. Callister som generalauktoritet och medlem i presidentskapet för de 70s kvorum. De som vill instämma i vårt tack kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder äldste Lynn G. Robbins som medlem i presidentskapet för de 70s kvorum. Alla som instämmer kan visa det. De som är emot. Det är föreslaget att vi avlöser följande som områdes 70 från och med den 1 maj 2014.
Petro E. Abularo, Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesieur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us.
De som vill instämma i vårt tack för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi avlöser med vårt tack bröderna Russell T. Oskethorpe, David M. McConkie och Matthew O. Richardson som söndagsskolans generalpresidentskap. Vi avlöser likaså alla medlemmar av söndagsskolans generalkommitté. Alla som vill instämma i vårt tack till dessa bröder och systrar för deras utmärkta tjänande och hängivenhet kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder följande som nya medlemmar i det 70s första kvorum.
And as new members
och som medlemmar i det 70s andra kvorum,
and Hugo E. Martinez. All in favor?
Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas. Det är föreslaget att vi stöder följande som nya områdes 70.
Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Grasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor, please manifest.
Alla som instämmer, visa det. De som är emot, om någon. Det är föreslaget att vi stöder Ted R. Callister som generalpresident för söndagsskolan med John S. Tanner som första rådgivare och Devin G. Durant som andra rådgivare. Det som instämmer kan visa det. Det som är emot kan visa. Vi noterar att bröderna Tanner och Durant för närvarande verkar som missionspresidenter och därför inte är närvarande här i konferenscentret. De påbörjar sitt officiella kännande i söndagsskolans generalpresidentskap efter sin avlösning som missionspresidenter i juli 2014. Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta. Det som instämmer kan visa det. Någon som är däremot kan visa det. Tack bröder och systrar för ert stöd och för er ständiga tro och för era böner för vår skull. Vi inbjuder de nyligen kallade generalauktoriteterna att komma fram och ta plats på förhöjningen.
It's a long walk.
Det är en lång vandring.
As announced by the Jorgensen will now
read. Enligt programmet ska broder Jorgensen nu läsa revisionsrapporten. Och efter honom läser broder Hales den statistiska rapporten.
Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Kära bröder, så som föreskrivs genom uppenbarelse i kapitel 120 i läran om förbunden, auktoriseras utbetalningar av kyrkans fonder av rådet för tiondemedels användning, vilket utgörs av första presidentskapet i 12 apostlarnas forum och presidentbiskopsrådet. Kyrkans enheter fördelar medel enligt godkända budgetar, riktlinjer och praxis. Kyrkans revisionsavdelning, som består av auktoriserade yrkesmän och är fristående från alla andra kyrkans avdelningar, har ansvaret att utföra revisioner för att uppnå rimlig säkerhet beträffande inkomna bidrag, gjorda utbetalningar och skyddande av kyrkans medel. På grundval av genomförda revisioner anser kyrkans revisionsavdelning att intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för år 2013 i allt väsentligt har upptecknats och förvaltats enligt godkända budgetar och kyrkans riktlinjer och föreskrifter och revisionspraxis. Kyrkan följer själv de råd som ges till medlemmar att leva inom sina tillgångar, undvika skulder och spara för framtida behov. Högaktningsfullt, revisionsavdelningen, Kevin R. Jörgensen.
For the information of the members of the church.
Som information till kyrkans medlemmar har första presidentskapet utfärdat följande statistiska rapport om kyrkans tillväxt och ställning för året som avslutades den 31 december 2013. Det totala antalet stavar var 3050 med 405 missioner, 571 distrikt och 29 253 församlingar och grenar. Antal medlemmar i kyrkan totalt var 15 082 028. Antalet barn med medlemsnummer som tillkommit under 2013 var 115 486 och 282 945 nyomvända döptes under året. Den 31 december hade vi 83 035 heltidsmissionärer och 24 032 servicemissionärer i verksamhet över hela kyrkan. Ett tempel invigdes 2013, templet i Tegucigalpa i Honduras. Antalet tempel i drift var vid årsslutet 141 stycken.
We will now be pleased to hear.
Nu får vi nöjet att höra ifrån äldsterna Russell M. Nelson och Richard G. Scott i de 12 apostlarnas kvorum.
Dear brothers and sisters, we express our
kära bröder och systrar. Vi uttrycker våra djupaste känslor av kärlek och tacksamhet för er. Vi är tacksamma för våra uppdrag bland er. Under en flygresa nyligen så annonserade piloten att vi skulle stöta på turbulens under vår nedstigning och att alla passagerare måste fästa sina säkerhetsbälten ordentligt. Och turbulent blev det verkligen. Det var riktigt skakigt. Tvärs över gången, ett par rader bakom mig, så drabbades en kvinna av panik. Vid varje skrämmande fall och häftig skakning så skrek hon högt. Hennes man försökte förgäves lugna henne. Hennes hysteriska skrik fortsatte tills vi hade passerat det turbulenta området och landat tryggt. Under den tid som hennes oro varade så tyckte jag synd om henne. Eftersom tro är motgiftet mot rädsla så önskade jag i tysthet att jag hade kunnat stärka hennes tro. Senare när passagerarna lämnade planet så talade denna kvinnans man med mig. Han sa, jag är ledsen att min fru var så vettskrämd. Det enda sättet jag kunde lugna henne på var genom att tala om för henne att Elsten Nelson är ombord på den här planet så du behöver inte oroa dig. Jag vet inte om min närvaro på den flygresan borde ha lugnat henne, men så mycket kan jag säga att det är ett faktum att jordelivet prövar och utmanar vår tro. Ibland så kommer provet när vi står inför något som verkar gälla liv och död. För den här skrämda kvinnan så ställde ett våldsamt skakande flygplan henne inför ett av dessa sanningens ögonblick som sker när vi står ansikte mot ansikte med styrkan i vår tro. När vi talar om tro, den typ av tro som kan förflytta berg, så talar vi inte om tro i allmänhet, utan om tro på Herren Jesus Kristus. Vår tro på Herren Jesus Kristus kan stärkas när vi lär oss om honom och lever efter vår religion. Jesu Kristi lära utformades av Herren för att hjälpa oss att få starkare tro. I dagens språkbruk däremot så kan ordet religion ha olika betydelser för olika människor. Ordet religion betyder bokstavligen att återligera eller att återknyta till Gud. Frågan som vi bör ställa oss själva lyder: är vi tryggt knutna till Gud så att vår tro syns? Eller är vi egentligen knutna till någonting annat? Jag har till exempel råkat höra samtal på måndagsmorgnar om professionella idrottsmatcher som ägt rum föregående söndag. Och när det gäller vissa av de här ivriga supportrarna så har jag undrat om deras religion bara skulle återknyta dem till någon sorts studsande boll. Kanske kan vi var och en fråga oss vad vi tror på. Är det på ett lag? Är det på ett varumärke? Är det på en kändis? Även det bästa av lag kan förlora. Kändisars popularitet kan falna. Det finns bara en som vi alltid tryggt kan tro på. Och det är vår Herre Jesus Kristus. Och ni behöver låta er tro synas. Gud förkunnade i det första av sina 10 budord: du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Han sa också: vänd er till mig i varje tanke. Tvivla inte. Frukta inte. Ändå söker så många människor frid i sitt banksaldo eller söker föredömen att följa oss andra människor. Kliniker, akademiker och politiker får ofta sin tro prövad. Visar de i sin strävan att uppnå sina mål sin tro eller döljer de den? Är de knutna till Gud eller till människor? Jag prövades på det viset för årtionden sedan när en av mina kollegor på medicinska fakulteten tillrättvisade mig för att jag inte höll isär min yrkeskunskap och min religiösa övertygelse. Han krävde att jag inte kombinerade de här två. Hur skulle jag kunna göra det? Sanning är sanning. Den är inte delbar och ingen del av den kan åsidosättas. Vare sig tro kommer ur ett vetenskapligt laboratorium eller genom uppenbarelse, så kommer all sanning från Gud. All sanning är en del av Jesu Kristi evangelium. Trots det ombads jag att dölja min tro. Jag rättade mig inte efter min kollegas begäran. Jag lät min tro synas. I alla professionella strävanden så krävs strikta, exakta riktlinjer. De lärda värnar om sin frihet att uttrycka sig. Men vi kan inte uppleva full frihet om en del av vår kunskap genom människors påbud avfärdas som bortom gränsen. Andlig sanning kan inte ignoreras, särskilt inte gudomliga bud. När vi håller gudomliga bud så blir vi välsignade varje gång. När vi bryter gudomliga bud så går vi miste om välsignelser varje gång. Problem finns i överflöd eftersom världen befolkas ofullkomliga människor. Deras avsikter och önskningar påverkas i hög grad av deras tro eller brist på tro. Och många prioriterar annat före Gud. Vissa ifrågasätter värdet av religion i dagens liv. Som i alla tider finns det även idag de som hånar eller fördömer den fria religionsutövningen.
Vissa skyller till och med en stor del av världens ondska på religionen. Visst har det funnits tillfällen då hemskheter begåtts i religionens namn. Men att efterleva Herrens rena religion, vilket innebär en strävan att bli en sann Jesu Kristi lärjunge, är ett sätt att leva och en daglig förpliktelse som leder till gudomlig vägledning. När ni utövar er religion, så utövar ni er tro. Ni låter er tro synas. Herren visste att hans barn skulle behöva lära sig att finna honom. Ty trång är porten, sa han, och smal är vägen som leder till upphöjelse. Och få är de som finner den. Skrifterna utgör ett av de bästa sätten att finna och stanna kvar på den vägen. Kunskap om skrifterna medför även skydd. Till exempel, genom hela historien så har infektioner som barnsängsfeber krävt många oskyldiga mödrars och spädbarns liv. Ändå så innehåller Gamla testamentet korrekta principer för att behandla infekterade patienter, skrivna för över 3000 år sedan. Många människor dog för att människor i sin jakt efter kunskap inte gav akt på Herrens ord. Mina kära bröder och systrar, vad går vi miste om i vårt liv om vi ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen? Vi kan få stor kunskap från skrifterna och få inspiration genom trons böner. På så sätt så får vi hjälp i våra dagliga beslut. Speciellt när människors lagar stiftas och träder i kraft. Då måste Guds lagar ständigt vara vår norm. När vi stöter på kontroversiella frågor så bör vi först söka Guds vägledning. Vi bör tillämpa all helig skrift på oss för nytta och lärdom. Faran lurar runt hörnet om vi försöker dela upp oss själva med uttryck som mitt privatliv eller till och med mitt bästa uppträdande. Om vi försöker dela upp vårt liv i separata avdelningar, då kan vi aldrig nå vår högsta potential. Aldrig bli det som vårt sanna jag kunde vara. Frestelsen att vara populär kan få oss att sätta människors åsikter framför Guds ord. Politiska kampanjer och marknadsföringsstrategier drar till stor del nytta av opinionsundersökningar i sina utformningar. Och resultaten av de undersökningarna är lärorika, men de kan knappast användas som motiv till att rättfärdiga olydnad mot Guds bud. Även om alla gör det, så är fel aldrig rätt. Ondska, felsteg och mörker blir aldrig sanning, även om de är populära. Skrifterna varnar för detta. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker. Efter första världskriget så blev en ganska vågad sång populär. Den upphöjde omoral genom att svära på att 50 miljoner människor inte kan ha fel. Men i själva verket så kan 50 miljoner människor ha fel. Helt fel. Omoral är fortfarande omoral i Guds ögon. Han som en dag ska döma alla våra gärningar och begär. Jämför rädslan och den frånvaro av tro som är så utbredd i världen idag med tron och modet hos min kära dotter Emily.
som nu lever på andra sidan slöjan. När det jordiska livet lämnade hennes cancerhärjade kropp så kunde hon nätt och jämnt tala. Men med ett leende på läpparna så sa hon till mig: pappa, oroa dig inte för mig. Jag vet att jag kommer att klara mig. Emilys tro syntes. Den syntes tydligt i den ömma stunden, precis när vi behövde den som mest. Den här vackra unga fembarnsmamman hade fullständig tro på sin himmelske fader, på hans plan och på sin familjs eviga välfärd. Hon var tryggt knuten till Gud. Hon var fullständigt trogen de förbund hon ingått med Herren och med sin make. Hon älskade sina barn, men kände frid trots den förestående separationen från dem. Hon hade tro på sin framtid och på deras också, eftersom hon hade tro på vår himmelske fader och hans son. År 1986 sa president Thomas S. Monson: naturligtvis kommer vi att känna fruktan, uppleva löje och möta motstånd. Låt oss ha mod att gå emot den allmänna opinionen, mod att stå för principer. Mod, inte kompromisser, framkallar Guds gillande leende. Kom ihåg, alla människor hyser fruktan. Men de som värdigt möter fruktan med tro har också mod. President Monsons råd är tidlöst. Så jag vädjar till er, mina kära bröder och systrar, dag efter dag, på er väg mot er eviga bestämmelse, stärk er tro. Tillkännage er tro. Låt er tro synas. Det är min bön att ni tryggt ska återknytas till Gud, att hans eviga sanningar är inristade i ert hjärta för evigt. Och min bön är att ni under hela ert liv ska låta er tro synas. I Jesu Kristi namn. Amen.
As I have pondered my duty to share the gospel,
när jag har begrundat min plikt att berätta om evangeliet för andra, har jag tänkt på några kära som har hjälpt mig finna den gudomligt fastslagna väg som hjälpt mig i min andliga utveckling. Vid viktiga tidpunkter i mitt liv har min himmelske fader välsignat mig med någon som brytt sig tillräckligt mycket om mig för att kunna påverka mina val i rätt riktning. De har följt frälsarens ord: jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. När jag var liten var min far inte medlem i kyrkan och min mor hade blivit mindre aktiv. Vi bodde i Washington DC och mina morföräldrar bodde 400 mil därifrån i staten Washington. Några månader efter jag har fyllt 8 år kom mormor Whittle tvärs över landet för att hälsa på oss. Mormor var bekymrad över att varken jag eller min äldre bror var döpta. Jag vet inte vad hon sa till mina föräldrar om sin oro, men jag vet att hon en morgon tog mig och min bror till en park där hon berättade varför hon tyckte det var viktigt att bli döpt och att komma regelbundet till kyrkan. Jag minns inte exakt vad hon sa, men orden rörde vid mitt hjärta och det dröjde inte länge förrän min bror och jag döptes. Mormor fortsatte att stödja oss. Jag minns att varje gång min bror eller jag fick uppgiften att hålla tal i kyrkan brukar vi ringa till henne för att få några förslag. Inom några dagar kom ett handskrivet tal med posten. Efter en tid kom förslagen i form av utkast som krävde mer ansträngning från vår sida. Mormor använde rätt mängd mod och respekt för att hjälpa vår far inse betydelsen av att han körde oss till kyrkan och våra möten. På alla lämpliga sätt hjälpte hon oss känna att vi behövde evangeliet i vårt liv. Det viktigaste var att vi kände att mormor älskade oss och att hon älskade evangeliet. Hon var ett underbart exempel. Så tacksam jag är för det vittnesbörd hon delade med mig när jag var liten. Hennes inflytande ändrade mitt livs inriktning för evigt. Senare, när jag skulle ta min examen vid universitetet, blev jag förälskad i en vacker ung kvinna som hette Janine Watkins. Jag trodde att hon började känna detsamma för mig. En kväll, när vi talade om framtiden, vävde hon försiktigt in i samtalet något som förändrade mitt liv för alltid. Hon sa: när jag gifter mig ska det vara i templet med en trofast hemkommen missionär. Fram till dess hade jag inte tänkt mycket på en mission. Den kvällen ändrades min motivation att gå ut som missionär dramatiskt. Jag gick hem och kunde inte tänka på något annat. Jag låg vaken hela natten. Jag var helt tankspridd i skolan dagen därpå. Efter många böner beslöt jag mig att träffa min biskop och börja förbereda min missionärsansökan. Janine bad mig aldrig att gå ut som missionär för hennes skull. Hon älskar mig tillräckligt för att berätta om sin övertygelse. Hon gav mig möjligheten att själv välja inriktning i livet. Vi gick båda ut som missionärer och beseglades senare i templet. Janines mod och hängivenhet mot sin tro har spelat en väsentlig roll i vårt liv tillsammans. Jag är säker på att vi inte skulle ha funnit den lycka vi fick njuta utan hennes starka tro på principen att sätta Herren främst. Hon är ett underbart, rättfärdigt exempel. Både mormor Whittle och Janine älskar mig tillräckligt för att berätta om sin övertygelse att mitt liv skulle välsignas av evangeliets förrättningar och att jag tjänar min himmelske fader. Ingen av dem tvingar mig eller fick mig att skämmas för att jag var den jag var. De älskar mig helt enkelt och älskade vår himmelske fader. Båda visste att han kunde göra mer med mitt liv än jag själv kunnat. Båda hjälpte mig på ett modigt och kärleksfullt sätt att finna vägen till högsta lycka. Hur kan var och en av oss bli ett sådant betydelsefullt exempel? Vi måste se till att verkligen älska dem som vi vill hjälpa på ett rättfärdigt sätt, så att de kan börja utveckla tro på Guds kärlek. För många i världen är den första utmaningen i att ta emot evangeliet att utveckla tro på en fader i himlen som verkligen älskar dem. Det är lättare att utveckla den tron när de har vänner eller familjemedlemmar som älskar dem på ett liknande sätt. När du stärker deras tillit till din kärlek kan du utveckla tro på Guds kärlek. Sedan kan deras liv genom dina kärleksfulla omtänksamma ord välsignas när du berättar om vad du har lärt dig, om upplevelser du har haft och om principer du har följt för att hitta lösningar på egna problem. Visa ditt uppriktiga intresse för deras välbefinnande. Bär sedan ditt vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium. Du kan hjälpa dem på sätt som är grundade på principer och lärosatser. Uppmuntra dem du älskar att förstå vad Herren skulle vilja att de gör. Ett sätt är att ställa frågor som får dem tänka till och sedan ge dem tillräckligt med tid. Det kan vara timmar, dagar, månader eller mer. Att begrunda och själva arbeta fram svaren. Ni kanske behöver hjälpa dem förstå hur de ska be och hur de ska känna igen svaren på sina böner. Hjälp dem förstå att skriften är en viktig källa till att få och känna igen dessa svar. På så sätt hjälper du dem att förbereda sig för framtida möjligheter och utmaningar. Guds syfte är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Det är grundläggande i allt vi gör. Ibland blir vi så upptagna med saker och ting som fascinerar oss eller blir så uppslukande av vardagens uppgifter att vi inte längre ser Guds syfte med våra liv. När du hela tiden fokuserar ditt liv på de mest grundläggande principerna förstår du bättre vad du bör göra. Och du frambringar då mer frukt åt Herren och större glädje åt dig själv. När ert fokus i livet är inställt på frälsningsplanens grundläggande principer kan ni bättre koncentrera på att berätta vad ni vet eftersom ni förstår den eviga betydelsen av evangeliets förrättningar. Ni berättar då vad ni vet på ett sätt som skapar en önskan hos era vänner att vilja bli andligen styrkta. Ni kan hjälpa era nära och kära att vilja bestämma sig för att lyda alla hans bud och ta på sig Jesu Kristi namn. Kom ihåg att en enskildes omvändelse endast en del av verket. Sök alltid efter att stärka familjer. Undervisa med en vision om vikten av att familjer beseglas i templet. För en del familjer kan det ta år, som var fallet med mina föräldrar. Många år efter att jag hade döpts, döptes min far. Och senare beseglades min familj i templet. Min far verkade som beseglare i templet och min mor tjänade där tillsammans med honom. När du har en vision av templets beseglingsförrättning hjälper du till att bygga Guds rike. Kom ihåg att kärlek är den mäktiga grundval som du utgår från när du vill hjälpa andra. Inflytande från mormor Whittle och min hustru Janine kunde ha varit betydelselöst om jag inte först hade känt att de älskade mig och ville att jag skulle få det bästa i livet. Efter att älska dem är det viktigast att lita på dem. I några fall kan det vara svårt med tilliten, men hitta sätt att kunna lita på dem. Vår himmelske faders barn kan göra förundliga ting när de känner att man litar på dem. Varje Guds barn som lever på jorden valde frälsarens plan. Lita på att de, om de får den möjligheten, att de kommer välja den igen. Berätta om principer som hjälper dem du älskar att sträva framåt längs vägen mot evigt liv. Kom ihåg att vi alla växer rad för rad. Ni har följt samma mönster i er kunskap om evangeliet. När ni berättar om evangeliet, gör det enkelt. Ert eget vittnesbörd om Jesu Kristi försoning är ett kraftfullt verktyg. Bönen är också en mäktig tillgång, lika som Mormons bok och de andra skrifterna. Och din hängivenhet mot prästadömets förrättningar. Allt detta kommer att ge dig andens vägledning som du är helt beroende av att kunna lita på. För att verkligen kunna göra det som Kristus har gjort gäller att koncentrera sig på denna grundläggande princip i evangeliet. Jesu Kristi försoning gör det möjligt att bli mer lik vår himmelske Fader så att vi kan leva tillsammans för evigt i våra familjer. Det finns ingen mer grundläggande lära i vår verksamhet än Jesu Kristi försoning. Ta varje lämpligt tillfälle att vittna om frälsaren och om kraften i hans försoningsoffer. Använd skrifterna till att undervisa om honom och om varför han är det fullkomliga mönstret i allas liv. Du behöver studera flitigt. Bli inte så upptagen med triviala saker att du går miste om att lära dig om Herrens lärdomar. Med en fast, personlig, doktrinär grundval blir du en mäktig källa när det gäller att berätta om viktiga sanningar för andra som är desperat behov av dem. Vi tjänar vår himmelske faders bäst genom rättfärdigt inflytande och genom att tjäna andra. Det största exemplet som någonsin vandrar på jorden är vår frälsare Jesus Kristus. Under hela sin jordiska verksamhet undervisade, tjänade han och älskade han andra. Han satt sig ner med människor som betraktade som ovärdiga hans sällskap. Han älskade var och en av dem. Han såg deras behov och undervisade dem om sitt evangelium. Och han inbjuder oss att följa hans fullkomliga exempel. Jag vet att hans evangelium är vägen till frid och lycka i det här livet. Må vi komma ihåg att göra som han gjorde genom att dela med oss av vår kärlek, tillit och kunskap om sanningen till andra som ännu inte omfattat evangeliets strålande ljus. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack, bröder. Kör och församlingen står nu upp och sjunger tillsammans. Tack, Gud, att profeter du sänder. Efter sången ska äldster Robert De Hales i de 12 apostlarnas korum tala till oss. Efter honom talar äldsterna Claudio De Zivic och W. Craig Swick i det 70s korum.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Detta är den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you. brothers and sisters, of all the lessons we learn,
bröder och systrar, av alla lärdomar från frälsarens liv, finns det ingen lärdom som är tydligare och mer kraftfull än den om lydnad. I det stora rådet i förutillvaron gjorde Lucifer uppror mot vår himmelske faders plan. De som följde Lucifer gjorde slut på sin eviga utveckling. Se upp med vem ni följer. Därefter uttryckte Jesus sin beslutsamhet att lyda när han sa: Fader, det sker din vilja och äran vare din för evigt. Under hela sin verksamhet utsattes han för frestelser men gav inte efter för dem. Nej, han lärde sig lydnad genom sitt lidande. Eftersom vår frälsare var lydig, sonade han våra synder och gjorde det möjligt för oss att uppstå. Och han beredde vägen för oss att återvända till vår himmelske fader, som visste att vi skulle göra misstag medan vi lärde oss vara lydiga under jordelivet. När vi lyder tar vi emot hans offer, för vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar. Jesus lärde oss lyda med enkla ord som är lätta att förstå. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Kom och följ mig. När vi döps tar vi på oss Kristi namn och ingår i förbundet med Gud om att vi ska vara lydiga till vår levnads slut. Varje söndag förnyar vi det dopförbundet genom att ta del av sakramentet och betyga att vi är villiga att hålla buden. Vi söker förlåtelse för alla tankar, känslor eller handlingar som inte är i samklang med vår himmelske faders vilja. Och vi omvänder oss genom att sluta vara olydiga och genom att börja lyda igen. När vi lever efter evangeliet går vi framåt i vår förståelse av lydnaden. Ibland frestas vi att utöva det jag kallar den naturliga människans lydnad, när vi förkastar Guds lag för att istället följa vår egen visdom och våra egna önskningar. Eftersom det är så många som gör det, så försvagar den här förvrängningen Guds normer i vår kultur och i våra lagar. Ibland kanske medlemmar liksom iakttar selektiv lydnad, påstår sig älska och hedra Gud, allt medan de väljer och vrakar vilka av hans bud och lärdomar och hans profeters lärdomar och råd om som de ska följa helt och hållet. Somliga lyder selektivt därför att de inte förstår alla skälen till lydnad eller till ett bud. På samma sätt som barn inte alltid förstår skälen till föräldrarnas regler. Men vi vet alltid varför vi följer profeterna. För det här är Jesu Kristi kyrka, och det är frälsaren som leder sina profeter i alla tidshushållningar. När vårt förstånd om lydnaden fördjupas inser vi handlingsfrihetens viktiga roll. När Jesus var i Getsemane bad han 3 gånger till sin fader i himlen och sa: min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Gud ville inte minska frälsarens handlingsfrihet, men han sände i sin barmhärtighet en ängel för att stärka sin älskade son. Frälsaren utstod en annan prövning på Golgata när han kunde ha nedkallat änglaskar till att ta ner honom från korset. Men han fattade ett eget beslut att lydigt uthärda in till änden och fullgöra sitt försoningsoffer, fastän det betydde oerhört lidande och död. Andligt mogen lydnad är detsamma som frälsarens lydnad. Den motiveras av sann kärlek till vår himmelske fader och hans son. När vi villigt lyder, som vår frälsare gjorde, värdesätter vi vår himmelske faders ord. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Och vi ser fram emot att få höra när vi går in i vår himmelske faders närhet: bra, du gode och trogne tjänare, gå in i din herres glädje. Att använda vår handlingsfrihet till att lyda betyder att göra vad är rätt, vad än följderna bliva. Det kräver självbehärskning och ger tillförsikt, evig lycka och en känsla av uppfyllelse till oss och genom vårt föredöme också till människor omkring oss. Och det innefattar alltid en djup personlig beslutsamhet att stödja prästadömsledare och följa deras lärdomar och råd. När vi väljer om vi ska lyda eller inte är det alltid bra att komma ihåg vad följderna blir av våra val. Förstod Lucifer och hans efterföljare följderna av att förkasta sin himmelske faders plan? Om så var fallet, varför valde de så fel? Vi kan fråga oss själva något liknande. Varför väljer någon av oss att vara olydig när vi känner till syndens eviga följder? Skrifterna ger oss ett svar. Orsaken till att Kain och en del av Adam och Evas barn valde att vara olydiga är att de älskade Satan mer än Gud. Vår kärlek till frälsaren är nyckeln till att vara lydig som frälsaren. När vi strävar efter att vara lydiga i dagens värld ger vi uttryck för vår kärlek till och respekt för alla vår himmelske faders barn. Ändå är det omöjligt att låta kärleken till andra ändra Guds bud som gavs för vårt eget bästa. Till exempel budet att du skall inte dräpa eller göra något som är detta likt är grundat på en andlig lag som skyddar alla Guds barn, även de ofödda. Lång erfarenhet antyder att när vi ignorerar den lagen resulterar det i gränslös sorg. Men många tror att det är acceptabelt att göra slut på ett ofött barns liv på grund av preferenser eller bekvämlighet. Att rationalisera sin olydnad ändrar inte den andliga lagen eller dess följder, utan leder till förvirring, instabilitet, ett irrande på främmande stigar och bedrövelse.
Som Kristi lärjungar har vi den heliga plikten att uppehålla hans lagar och befallningar och de förbund som vi har tagit på oss. I december 1831 kallades några av bröderna att hjälpa till med att mildra den fientlighet som uppstått mot kyrkan. Genom profeten Joseph Smith instruerade Herren dem på ett ovanligt, faktiskt förvånande sätt. Bringa därför era fiender på skam. Kalla dem till att möta er både offentligt och enskilt. Låt dem därför komma med sina starka bevis mot Herren. Inget vapen som smids mot er skall ha framgång. Om någon höjer sin röst mot er skall han i min egen rätta tid bringas på skam. Håll därför mina bud. De är sanna och trovärdiga. Slutcitat. Skrifterna är fulla av exempel på profeter som har lärt lydnadens läxa genom egen erfarenhet. Joseph Smith lärde känna följderna av att ge efter för påtryckningar från sin välgörare, vän och skrivare Martin Harris. Som svar på Martins begäran bad Josef Herren om tillstånd att låna ut de första 116 sidorna av Mormons bok så att Martin kunde visa dem för sin familj. Men Herren sa till Josef att svaret var nej. Martin bönföll Josef Smith att fråga Herren igen. Efter Josefs tredje försök tillät Herren att fem utsedda personer fick se manuskriptet. Genom högtidligt förbund lovade Martin att hålla sig till den överenskommelsen. När han kom hem och påtryckningarna blev förstärka glömde han sin högtidliga ed och lät andra få se manuskriptet. Med resultatet att det genom list lurades av från honom. Och de gick förlorade. Till följd därav tillrättavisades Josef Smith skarpt av Herren och fråntogs tillåtelsen att översätta Mormons bok. Josef led och omvände sig från överträdelsen att ge efter för andras påtryckningar. Efter en tid fick Josef tillåtelse att återuppta översättningsarbetet. Josef lärde en värdefull läxa om lydnad som påverkade honom resten av hans liv. Profeten Mose ger oss ett annat exempel. När Mose lydigt tog sig en etiopisk hustru talade Miriam och Aaron illa om honom. Men Herren tillrättavisade dem och sa: jag talar ansikte mot ansikte med Mose. Herren använde den här händelsen för att undervisa kyrkans medlemmar i vår tid. 1830 påstod sig Hiram Page ha fått uppenbarelse för kyrkan. Herren tillrättavisade honom och lärde de heliga: du skall vara lydig, liksom Aaron, mot de uppenbarelser som jag skall ge Josef. Ty han får dem, liksom Mose. Lydnad medför välsignelser. Och när vi får någon välsignelse från Gud så sker detta genom lydnad mot den lag på vilken den är baserad. Lydnad undervisas genom exempel. Genom sättet vi lever på undervisar vi våra barn. Lär visdom i din ungdom, ja. Lär dig i din ungdom att hålla Guds bud. Lydnad gör oss allt starkare med förmågan att trofast uthärda prövningar och svårigheter i framtiden. Ja, visst. Frälsarens lydnad i Getsemane förberedde honom för att kunna lyda och uthärda till änden på Golgata. Mina älskade bröder och systrar, Almas ord uttrycker mitt hjärtas
känslor. Och nu, mina älskade bröder, har jag sagt detta till er för att kunna väcka er till medvetande om er plikt mot Gud, så att ni kan vandra ostraffliga inför honom. Och nu vill jag att ni ska vara ödmjuka och vara undergivna och milda, noga med att alltid hålla Guds bud. Jag bär mitt särskilda vittnesbörd om att vår frälsare lever. Eftersom tack vare att vår frälsare lydde ska varje knä böjas och varje tunga bekänna att han är vår frälsare. Må vi älska honom så djupt och tro på honom så fullständigt att vi också lyder, håller hans bud och återvänder för att bo hos honom för evigt i vår Guds rike, är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
A little boy was practicing the piano and I say,
en liten pojke övade på pianot och en försäljare som såg honom genomförs det frågade, är din mamma hemma? På vilket barnet svarade, vad tror du? Våra fem underbara barn spelar piano tack vare min frus initiativ. När läraren kom hem till oss brukade vår son Adrian springa och gömma sig för att slippa lektionen. Men en dag hände något underbart. Han började älska musik så mycket att han fortsatte öva på egen hand. Om vi kunde nå den punkten i vår omvändelseprocess skulle det vara underbart. Det skulle vara fantastiskt att ha en önskan djupt i våra hjärtan att hålla buden utan att någon ständigt behövde påminna oss. Och att ha en fast övertygelse om att vi, om vi följer den rätta vägen, får de välsignelser som utlovas i skrifterna. För några år sedan åkte jag till Arches nationalpark med min fru och dotter Evelyn och en vän till familjen. En av de mest berömda vallbågarna där kallas Delicate Arch. Vi beslutade oss för att gå 2 kilometer upp för berget för att komma till bågen. Vi började vandra på stigen med stor glädje. Men när vi hade gått en kort sträcka behövde de andra vila. Eftersom jag gärna ville komma fram bestämde jag mig för att fortsätta ensam. Utan att lägga märke till stigen jag borde följa, följde jag en man framför mig som verkade gå framåt med stor säkerhet. Stigen blev allt mer krävande och jag var tvungen att hoppa från klippa till klippa. På grund av svårigheten var jag säker på att kvinnorna i min grupp aldrig skulle klara av det. Plötsligt såg jag Delicate Arch, men till min förvåning såg jag att den var outkomlig från där jag var. Mycket frustrerad bestämde jag mig för att gå tillbaka. Jag väntade otåligt tills vi träffades igen. Jag frågade genast, kom ni fram till Delicate Arch? De svarade att de gjort det. De förklarade att de hade följt skyltarna som visade vägen. Och med noggrannhet och ansträngning hade de nått målet. Olyckligtvis hade jag tagit fel väg. Vilken viktig läxa jag lärde mig den dagen. Hur ofta tar vi inte fel väg? Därför att vi låter oss ledas av världens trender. Vi behöver ständigt fråga oss själva om vi är Jesu Kristi ords görare. En underbar lärdom återfinns i Johannes evangelium. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Med hjälp av den jämförelsen kan vi se det mycket nära. Överjordiska förhållandet som finns med Jesus Kristus och hur viktigt var och en av oss är för honom. Han är roten och stammen som leder det levande vattnet till oss. Saven som låter oss få näring så att vi kan ge mycket frukt. Jesus Kristus undervisade oss på ett sådant sätt att vi som grenar eller varelser beroende av honom aldrig borde underskatta värdet av hans lärdomar. Det finns vissa misstag som kan vara allvarliga. Och om vi inte rättar till dem i tid kan de för alltid leda oss bort ifrån den rätta stigen. Om vi omvänder oss och tar emot tillrättavisning får de här upplevelserna oss att ödmjuka, ändra vårt beteende och återigen närma oss vår himmelske fader. Jag vill ge ett exempel på denna tanke genom att hänvisa till ett av de mest dramatiska ögonblicken som profeten Joseph Smith upplevde. Genom den upplevelsen har frälsaren givit oss ovärderliga lärdomar om principer som vi borde hålla i minnet hela livet. Det hände när Martin Harris förlorade de 116 översatta sidorna i första delen av Mormons bok. Efter att profeten omvänt sig från att inte ha följt Guds råd fick han uppenbarelsen som återfinns i kapitel 3 i Läran och förbunden. Av det som står skrivet i verserna 1-7 vill jag betona tre principer som vi alltid bör komma ihåg. Guds verk och avsikter kan inte omintetgöras. Vi får inte frukta människor mer än Gud. Det finns ett behov av ständig omvändelse. I vers 13 lär oss Herren fyra handlingar som vi aldrig bör begå. Ringakta Guds råd, bryta de heligaste löften som givits inför Gud, lita på vårt eget omdöme, berömma oss av vår egen visdom. Det är min bön att vi inte ska förlora vägen ur sikte utan att vi alltid ska stå i förbindelse med himlen så att världens strömmar inte sveper oss bort. Om någon av er kommer till en punkt där ni överger Herrens väg, var som helst på den vägen får ni djupt ångerfulla känna bitterheten av att ha ringaktat Guds råd, av att ha brutit de heligaste löften som givits inför Gud, av att ha litat på ert eget omdöme eller ha berömt er av er egen visdom. Om så är fallet uppmanar jag er att omvända er och återvända till den rätta vägen. En gång ringde ett barnbarn till sin morfar för att gratulera honom på födelsedagen. Han frågade honom hur gammal han var. Han svarade att han hade fyllt 70 år. Hans barnbarn tänkte efter ett ögonblick och frågade sedan: morfar, började du ända från ett år? Under barndomen och ungdomen tror människor att de aldrig ska bli gamla. Tanken på döden står aldrig rot. Alltså för mycket, mycket gamla människor. Och den stunden är fortfarande oändligt långt bort. Allt eftersom tiden lider går månader och år förbi. Tills rynkor börjar uppträda, energin sjunker och behovet av läkarbesök kommer oftare och så vidare. Dagen kommer då vi återigen ska möta vår återlösare och frälsare, Jesus Kristus. Det är min vädjan att vi vid detta heliga och storslagna tillfälle ska känna igen honom genom vår kunskap om honom och för att vi följt hans lärdomar. Han kommer att visa oss märkena i sina händer och fötter. Och vi kommer att förenas i en stor omfamning, gråtande av glädje över att vi har följt hans väg. Jag vittnar till jordens fyra hörn att Jesus Kristus lever. Hans uppmaning till oss lyder: hör, o ni jordens nationer, och hör den Guds ord som skapade er. Må vi ha förmåga att begripa, ge akt på, förstå och rätt tolka budskapen från den Gud som skapade oss, så att vi inte viker av från hans väg, är min vädjan i Jesu Kristi namn. Amen.
With you I join in a warm welcome to these newly sustained.
Jag instämmer i ett varmt välkommen till de nya kallade inom de 70. Och jag tackar Elsa Callister. Jag älskar honom. För 41 år sedan klättrade jag upp i förarsätet på en 18-hjulig lastbil med min vackra fru Jan och lille son Scotty. Vi skulle frakta en tung last med byggmaterial genom flera delstater. På den tiden fanns det inga säkerhetsbälter eller barnstolar. Min fru höll vår lille son i famnen. Hon sa: vi är verkligen högt upp, och det borde ha gett mig en föraning om hur orolig hon kände sig. När vi tog oss ner för den historiska sänkan Donner Pass, en brant en av motorvägen, fylldes förarhytten plötsligt och oförklarligt av tjock rök. Det var svårt att se och kunde knappt andas. I en tung lastbil räcker inte enbart bromsarna till för att hastigt minska farten. Genom att använda motorbroms och växla ner försökte jag desperat stanna bilen. När jag svängt in till vägkanten, men innan vi stannat helt, öppnade min fru dörren till förarhytten, hoppade ut med vår baby i famnen. Jag såg hjälplöst på när de tumlade runt där på marken. Så snart lastbilen stannat skyndade jag mig ut ur den rykande förarhytten. Med adrenalinet pumpande sprang jag genom stenar och gräs och tog dem i min famn. Jans armar och armbågar var sönderslagna och blödde. Men tack och lov andades både hon och barnet. Jag höll dem hårt medan dammet la sig där vid vägkanten. När pulsen gått ner och jag återfått andan utbrast jag: vad i hela friden tänkte du på? Vet du hur farligt det där var? Du kunde ju ha dött. Hon såg på mig med tårar strömmande och sa något som berörde mig djupt och fortfarande ekar i mitt huvud. Jag försökte bara rädda vår son. I det ögonblicket förstod jag att hon hade trott att motorn brann och var rädd att lastbilen skulle explodera, att vi skulle dö. Jag visste ju att det var ett elektriskt fel, farligt men inte livshotande. Jag såg på min älskade fru som försiktigt smekte vår lille son och undrade vad slags kvinna som kunde göra någonting så modigt och fullständigt irrationellt. Situationen kunde ha blivit lika känslomässigt farlig som motorstoppet. Efter att en stund har vägrat att tala med varandra, eftersom vi båda ansåg att den andra hade fel, uttryckte vi tack och lov de känslor som var orsaken till våra arga utbrott. Våra gemensamma känslor av kärlek och oro för varandra hindrade den farliga händelsen från att förstöra vårt dyrbara äktenskap. Paulus varnade: låt inget oanständigt tal komma över era läppar, bara det som är gott och blir till välsignelse, så att det blir till glädje för dem som hör på. Vad innebär det här uttrycket oanständigt tal? Vi får alla ibland uppleva laddade ilskna känslor, egna och andras. Vi har sett otyglad ilska leda till utbrott på offentliga platser. Vi har sett
kortslutning känslomässigt på idrottsevenemang, politiska sammanhang, till och med i våra egna hem. Barn talar ibland till sina föräldrar med tungor vassa som knivar, makar som har delat några av livets rikaste upplevelser, förlorar sitt fokus och sitt tålamod med varandra och höjer rösten. Var och en av oss har, trots att vi är förbundets barn och har en kärleksfull himmelsk fader, ångrat våra förhastade slutsatser och uttalat hårda ord innan vi sett situationen från en annans perspektiv. Vi har alla haft möjlighet att se hur destruktiva ord kan göra en känslomässigt farlig situation förödande. I ett brev nyligen från första presidentskapet står det: Jesu Kristi evangelium lär oss att älska och behandla alla med vänlighet och artighet, även om vi har olika åsikter. Vilken kraftfull påminnelse om att vi kan och ska delta i en fortlöpande hövlig diskussion, särskilt när vi ser världen ur olika perspektiv. I ordspråksboken råder oss Salomo: ett mjukt svar stilla vrede, ord som sårar väcker härm. Ett mjukt svar är en förnuftig reaktion, lugna ord från ett ödmjukt hjärta. Det innebär inte att vi aldrig talar klarspråk eller att vi kompromissar med doktriner. Ord som är orubbliga till sitt innehåll kan vara mjuka i innebörden. Mormons bok innehåller ett slående exempel på hur tydligt klarspråk också används i ett sammanhang av äktenskaplig oenighet. Lehis och Sarias söner hade sänts tillbaka till Jerusalem för att hämta plåtarna och de hade inte kommit tillbaka. Saria trodde att hennes söner var i fara. Hon var ilsken och behövde någon att skylla på. Lyssna på berättelsen genom hennes son Nefis ögon. Ty min mor hade trott att vi hade förgått i vildmarken. Och hon hade klagat på min far och sagt att han var en man som såg syner. Hon sa: du har lett oss ut från vårt arveland och mina söner finns inte mer och vi förgås i vildmarken. Låt oss begrunda hur Saria kan ha tänkt. Hon var full av oro för sina trätgiriga söner som återvände till en plats där hennes maka hade hotats till livet. Hon hade bytt sitt vackra hem och sina vänner mot ett tält i en isolerad ödemark när hon fortfarande kunde få barn. När Saria nått sin oros gräns verkade som hon modigt hoppat ut, liksom från en lastbil, i ett försök att skydda sin familj. Hon uttrycker legitim oro till sin man genom ett argt och anklagande språk, med ord som hela mänskligheten förvånansvärt nog verkar tala flytande. Profeten Lehi lyssnade till rädslan som fanns under hennes ilska. Han svarade lugnt och medkännande. För det första erkände han sanningen så som hon såg den. Och min fader talade till henne och sa: jag vet att jag är en man som ser syner, men om jag hade stannat i Jerusalem skulle vi ha förgåtts. Sen tog hennes make upp hennes oro för sönernas väl, som den helige anden onekligen måste ha vittnat för honom om. Men se, jag har sett ett löftets land och det gläds jag åt. Ja, jag vet att Herren ska befria mina söner ur Labans händer. Med sådana ord tröstade min far henne i hennes oro. Det är idag nödvändigt att män och kvinnor hyser respekt för varandra över vitt skilda åsikter och beteenden och över djupa dalar av motstridiga viljor. Det är omöjligt att förstå allt som styr våra sinnen och hjärtan, eller att ens förstå helt och hållet omständigheterna kring de utmaningar och val vi står inför. Men vad skulle hända med det som Paulus talar om våra ställningstaganden främst innehöll medkänsla med andras upplevelser? Jag erkänner fullt ut de begränsningar som mina fel och brister och min grovhuggenhet innebär, men ber att med aktning för andras upplever ställa frågan: hur tänker du? När vår förarhytt fylldes av rök handlade min fru på det modigaste vis man kan tänka sig. Jag agerade också som beskyddare när jag ifrågasatte hennes val. Märkligt nog spelade det ingen roll vem som hade mest rätt. Vad som spelade roll var att vi lyssnade på varandra och såg den andres perspektiv. Vår villighet att se saker från en annan synvinkel förvandlar oanständigt tal till ett tal som blir till glädje för dem som hör på. Paulus förstod det här och i någon mån kan var och en av oss också uppleva det. Det kanske inte förändrar eller löser problemet, men den viktigaste möjligheten är kanske att vi kan förändras genom att skänka andra glädje. Jag bär ödmjukt vittne om att vi kan bli till glädje genom medlidsamma ord när vi odlar den heliga andens gåva som fyller våra hjärtan med medkänsla för andras känslor och situation. Det låter oss omvandla potentiellt farliga situationer till heliga platser. Jag vittnar om en kärleksfull frälsare som ser till hjärtat och bryr sig om vad vi tänker. I Jesu Kristi namn. Amen.
We are deeply grateful for all who have spoken.
Vi är djupt tacksamma för alla som har talat till oss här i eftermiddag och för den vackra musik som har framställts av institutkören från Norham. Vi påminner bröderna om det allmänna prästrumsmötet som börjar i konferenscentret ikväll klockan 18.00 Salt Lake City-tid. Tabernakelkörens landsomfattande utsändning i morgon sker mellan 9.30 och 10 Salt Lake City-tid. Söndagmorgonens session följer direkt på den utsändningen. Vi får nu höra ifrån äldste Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas korum som också blir vår avslutande talare. Efter hans tal så avslutar kören möten med att sjunga Så högt på bergets krön. Tacksägelsen får vi sen av syster Linda K. Burton, Hjälpföreningens generalpresident. Äldste Cook.
Hastening family history and temple work in our day.
Att påskynda släktforskningen och tempelarbetet i vår tid är nödvändigt för familjernas frälsning och upphöjelse. Strax före sin död i cancer 1981 sa den kontroversiella författaren William Saroyan till pressen: alla måste dö, men jag trodde alltid att ett undantag skulle göras i mitt fall. Vad händer nu? Frågan, vad händer nu när döden står för dörren i det här livet, och vad händer nu när livet efter döden begrundas, är kärnan i de själens frågor som Jesu Kristi återupprättade evangelium så vackert besvarar i och med Faderns plan för vår lycka. I det här livet så skrattar, gråter, arbetar, leker och lever vi, och sen dör vi. Job ställde den viktiga frågan: kan en människa få liv igen som en gång dött? Svaret är ett tydligt ja, tack vare frälsarens försoningsoffer. En del av Jobs nyanserade inledning till frågan är intressant. Människan, av kvinna född, lever en kort tid. Likt ett blomster växer hon upp och vissnar. För ett träd finns hopp. Om det högs ner kan det återgro, och nya skott ska ej saknas. Och skjuta skott likt ett ungt träd. Vår faders plan handlar om familjer. Flera av våra mest djupsinniga skriftställen använder sinnebilden av trädet med dess rötter och grenar som en analogi. I det sista kapitlet i Gamla testamentet så använder Malaki i sin beskrivning av andra ankomsten livfullt den här liknelsen. När han talade om de stolta och orättfärdiga så framhöll han att de ska brännas som halm och att
Det ska lämnas kvar utan varken rot eller kvist. Malaki avslutade kapitlet med Herrens uppmuntrande löfte. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning. I återställningens gryning betonar Meroni igen detta budskap i sina första anvisningar till den unge Joseph Smith år 1823. Kristna och judar i hela världen erkände den gamla testamentets beskrivning av Elia. Han var den sista profet som innehade melkisediska prästernamets besäglingsmakt in till Jesu Kristi tid. Elias återkomst ägde rum i Kirtlands tempel den 3 april 1836. Han förkunnade att han uppfyllde Malakis löfte. Han överlämnade prästerömmets nycklar för besegling av familjer i den här utdelningen. Elias uppdrag underlättas av Elias ande. Som äldste Russell M. Nelson har sagt, är en manifestation från den heliga anden som bär vittne om familjens gudomliga natur. Frälsaren var tydlig angående dopets nödvändighet. Han sa, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Frälsaren själv lät döpa sig för att vara ett föredöme. Hur blir det med de avlidna som inte har döpts? Den 11 oktober 1840 i Nauvoo skrev Willett Kimball ett brev till sin make, äldste Heber C. Kimball, som med andra medlemmar i de 12 råd verkade som missionär i Storbritannien. Generalkonferensen i oktober hade hållits några dagar tidigare. Jag citerar delar av Willetts personliga brev. Vi hade den största och mest intressanta konferens som någonsin hållits sedan kyrkan organiserades. President Joseph Smith har öppnat ett nytt och underbart område. Det är att döpas för de döda. Paulus talar om det i första Korintierbrevet kapitel 15, vers 29. Josef har tagit emot en mer fullständig förklaring till det genom uppenbarelse. Han säger att det är en förmån för medlemmarna i den här kyrkan att låta sig döpa för alla sina släktingar som har dött före detta evangeliums framkomst. På så sätt verkar vi som ställföreträdare för dem och ger dem privilegiet att komma fram i den första uppståndelsen. Han säger att de får evangeliet predikat för sig i fängelset. Willett tillade, jag vill döpas för min mor. Är inte det här en underbar lära? Slutcitat. Den oumbärliga läran om att förena familjer framkom rad på rad och bud på bud. Ställföreträdande förrättningar utgör kärnan i sammansvetsandet av eviga familjer och sammanlänkningen av rötter med grenar. Läran om familjen, vad berättar släkthistoria och tempelarbete, är tydlig. Herren hänvisade i sina första uppenbara anvisningar till dopet för era döda. Vi har en doktrinär skyldighet mot våra egna förfäder. Det är för att himlens celestiala organisation är grundad på familjen. Första presidentskapet har uppmanat medlemmar, speciellt ungdomar och unga ensamstående vuxna, att betona släktforskning och förrättningar för egna familjenamn eller namn på förfäder till medlemmar i deras församlingar och stavar. Vi behöver anknyta till både våra rötter och våra grenar. Tanken på att vara förenade i den eviga tillvaron är verkligen härlig. Wilford Woodruff sa att profeten Joseph Smith levde länge nog för att lägga grundvalen till tempelarbetet. Allra sista gången han sammanträdde med de 12 kvorum var när han gav dem deras begåvningar. Efter profetens martyrdöd så färdigställde de heliga templet i Nauvoo och beseglingsmakten användes för att välsigna tusentals trofasta medlemmar före uttåget mot bergen västerut. 30 år senare, vid färdigställandet av templet i St. George, betonade president Brigham Young den eviga vikten av att frälsande förordningar till slut fanns tillgängliga för både levande och döda. Detta uttrycktes med enkla ord av president Wilford Woodruff. Det finns knappast någon princip som Herren har uppenbarat som jag har glatt mig mer över än våra dödas återlösning. Att vi ska ha våra fäder, våra mödrar, våra hustrur och våra barn med oss i familjeorganisationen på den första uppståndelsens morgon och i det celestiala riket. Det här är storslagna principer. De är värda varje uppoffring. Vilken underbar tid att leva i. Det här är den sista utdelningen och vi kan uppfatta påskyndandet av frälsningsverket i alla områden som innefattar en frälsande förrättning. Vi har nu tempel i större delen av världen som erbjuder dessa frälsande förrättningar. Att kunna komma till templet för andlig förnyelse, frid, trygghet och vägledning i vårt liv är också en stor välsignelse. Mindre än ett år efter att president Thomas S. Monson kallats som apostel så invigde han det genealogiska biblioteket vid templet i Los Angeles. Han talade om att avlidna förfäder som väntar på den dag då ni och jag utför de efterforskningar som behövs för att bana vägen och på samma sätt kommer till Guds hus och utför det arbete som inte det kan utföra. När dåvarande äldste Monson uttalade dessa ord under invigningen 1964 så fanns det endast 12 verksamma tempel. Under den tid som president Monson har verkat i kyrkans främsta råd så har 130 av våra 142 tempel i drift invigts för första gången. Det kan bara beskrivas som ett under att se hur frälsningsverket påskyndas i vår tid. Ytterligare 28 tempel har tillkännagivits och befinner sig i olika stadier av uppförande. 85% av våra medlemmar bor nu inom 30 mil från ett tempel. Den släkthistoriska tekniken har också utvecklats dramatiskt. President Howard W. Hunter förkunnade i mars 1995. Vi har börjat använda informationstekniken för att påskynda det heliga arbetet med att bereda förrättningar för de avlidna. Teknikens roll har påskyndats av Herren själv. Vi står dock bara på tröskeln till det vi kan åstadkomma med dessa verktyg. På 19 år sedan detta profetiska uttalande har tekniken gått framåt med otrolig hastighet. En 36-årig småbarnsmamma utbröst nyligen till mig. Tänk bara, vi har gått från mikrofilmsläsare i speciella släktforskningscenter till att jag kan sitta med datorn vid mitt köksbord och släktforska efter att mina barn äntligen har somnat. Bröder och systrar, våra släktforskningscenter finns nu i våra hem. Tempelarbete och släkthistoriskt arbete handlar inte bara om oss. Tänk på dem på andra sidan slöjan som väntar på de frälsande förrättningar som kan befria dem från andefängelsets fångenskap. Fängelse definieras som ett tillstånd av frihetsberövande eller fångenskap. De som befinner sig i fångenskap kanske ställer William Sorens fråga, vad händer nu? En trofast syster berättar om en speciell andlig upplevelse i Salt Lake-templet. I konfirmationsrummet, efter att en ställföreträdande konfirmation uttalats, hörde hon, och fången ska släppas fri. Hon fick en stark känsla av hur angelägna de är som väntar på att dop och konfirmation ska utföras för dem. När hon kom hem sökte hon i skrifterna efter de ord som hon hade hört. Hon hittade Joseph Smiths förkunnelse i kapitel 128 i Lärna förbunden. Låt era hjärtan glädjas och vara mycket glada. Låt jorden brista ut i sång. Låt de döda sjunga hymner av evigt lov till Immanuel. Konungen, som innan jorden var till, föreskrev det som skulle göra det möjligt för oss att åtlösa dem ur deras fängelse, ty fångarna ska släppas fria. Frågan är, vad behöver vi göra? Profeten Joseph Smiths råd var att i templet lägga fram uppteckningar om våra döda. som på alla sätt ska vara värdiga att tas emot. Kyrkans ledarskap har högt och tydligt förkunnat för det uppväxande släktet att de ska bana väg för att använda tekniken till att känna Elias ande. Att finna sina förfäder och utföra tempelförrättningar för dem. En stor del av grovarbetet med att påskynda frälsningsverket för både levande och döda ska utföras av er ungdomar. Om ungdomarna i varje församling inte bara kommer till templet och utför dop för de döda, utan även samarbetar med sina familjer och andra församlingsmedlemmar för att få fram släktnamn för förrättningsarbete som de utför, så blir både de och kyrkan storligen välsignade. Underskatta inte de avlidnas inflytande på era ansträngningar och glädjen som ni erfar när ni slutligen får träffa dem ni tjänar. Den evigt betydelsefulla välsignelsen att få förena våra egna familjer går nästan inte att förstå. Av alla medlemmar i kyrkan i hela världen har 51% för närvarande inte båda föräldrarna i avdelningen Family Tree på kyrkans Family Search-webbsida. 65% av de vuxna har inte skrivit upp alla sina far- och morföräldrar. Kom ihåg, vi utan våra rötter och grenar kan inte bli frälsta. Kyrkans medlemmar behöver få fram och skriva in de här viktiga uppgifterna. Äntligen så har vi läran, templen och tekniken som behövs för att familjer ska kunna utföra detta storslagna frälsningsverk. Jag föreslår ett sätt varpå det här kan utföras. Familjer borde ha en släktträdsträff. Det borde vara en återkommande insats. Var och en tar med sig de släkthistorier som de har, berättelser och foton, inklusive kära ägodelar från far- och morföräldrar och föräldrar. Våra ungdomar tycker att det är spännande att lära sig om sina släktingars liv, varifrån de kom och hur de levde. Många har fått sina hjärtan vända till fäderna. De älskar berättelserna och fotorna och de har den tekniska kunskapen att skanna in och ladda upp de här berättelserna och bilderna till Family Tree och koppla samman källdokument med förfäder för att bevara de här för alltid. Självklart så är huvudsyftet att fastställa vilka förrättningar som fortfarande behöver utföras och boka in det nödvändiga tempelarbetet. Häftet Min släkt kan användas som hjälp för att upptäcka släktinformation och berättelser och foton som sen kan laddas upp på Family Tree. Familjeförpliktelser och förväntningar bör stå högst bland våra prioriteringar för att skydda vår eviga bestämmelse. För de av er som söker ett mer fruktbart sätt att använda sabbatsdagen för familjen som helhet, så är påskyndandet av detta verk en bördig jordmån. En mor strålade när hon berättade hur hennes 17-årige son sätter sig vid datorn efter kyrkan på söndagarna för att släktforska, och att hennes 10-åriga son älskar att höra berättelserna och titta på bilderna av sina förfäder. Det här har välsignat hela deras familj med att uppleva Elias ande. Våra dyrbara rötter och grenar måste få näring. Jesus Kristus gav sitt liv som en ställföreträdande försoning. Han besvarade Jobs stora fråga. Han övervann döden för hela människosläktet, vilket vi själva inte kunde göra. Men vi kan utföra ställföreträdande förrättningar och i sanning bli frälsare på Sions berg för vår egen familj, så att vi tillsammans med dem kan bli upphöjda och frälsta. Jag vittnar om frälsarens försoningsoffer och vissheten om faderns plan för oss och för vår familj. I Jesu Kristi namn. Amen.
Dear and beloved Father in
heaven. Vår kära himmelske Fader i himlen. Vi är så tacksamma för privilegiet och välsignelsen att kunna samlas som en stor familj. Och under ledning av vår kära profet och hans som vi älskar av hela vårt hjärta. Och vi är så tacksamma för när vi har lyssnat och stött dem att vi ska gå framåt idag. Och att vi ska göra det som vi har fått höra i rättfärdighet. Vi är så tacksamma och tackar dig för din älskade son och hans stora försoningsoffer. Och vi ber att vi ska kunna visa vår kärlek och lydnad för honom. Vi är så tacksamma för din perfekta plan. Herre, vi är så välsignade och vi ber att vi alltid ska kunna vara välsignade. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Detta var en utsändning av den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod en kör från Orem Utah Institute.
This broadcast has been furnished.
Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.